Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
I slutet av 700-talet, när det här angreppet på Lindisfarne sker, då sitter en av Europas mest bildade män, Alcuin, som är i Karl den Stores hov. Han sitter och skriver brev om den här fruktansvärda attacken på klostret. Och då säger han det, titta, ni härmade ju de här hedningarna. Ni hade samma frisyrer som de hade. Ni försökte ju efterlikna dem och se nu vad de gör mot er. Så det visar ju också att man såg upp till nordborna.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Vendeltiden, perioden före vikingatiden, inleddes med en klimatkatastrof i mörker som i de isländska sagorna är känd som Fimbulavintern. Samtidigt lades grunden för det mesta som vi förknippar med vikingatiden, som långväga handelsrutter österut, segelskepp, tidiga städer som Birka samt en storskalig exploatering av naturresurser i norra Skandinavien. Kristina Ekerå Eriksson är författare och vetenskapsjournalist och arkeolog. Och hon är aktuell med boken Vikingatidens vagga. Det var ett tag sedan du var här nu, va?
Ja, det var nog... Jag har ju själv intervjuat i podden. Ja. Men sist jag var här så var när jag kom ut med min bok om Gamla Uppsala. Och det var 2018. Så det är 3 år sedan.
Ja, det var nog till och med min gamla lokal när jag tänker efter.
Ja, det var en liten bur vi satt i idag. Nu är det så stort och fint.
Ja. Ja, men det är superkul att ha dig med igen. Och jag måste säga... En fantastisk bok har du släppt igen.
Tack.
Vikingatidens vagga. Och vi konstaterade här, om du hade döpt den till Vendeltiden så hade ingen läst den.
Eller? Nej, det är knappt någon som känner till vad Vendeltiden är. Jag frågade en vän så här, vet du vad Vendeltiden är? Var kommer Vendel ifrån? Vad då, är det någon stall i närheten av dig? Eller? Så att så pass okänt är det, tror jag, bland de flesta.
Men är det utträngt av vikingatiden eller varför är det så okänt?
Ja, men det finns ju massor med små gulliga historiska perioder under forntiden som man inte har så mycket grepp om. Som man inte läser så mycket om, men som det
men
finns
det,
mycket
det finns
forskning
lite,
om.
Det finns inga skriftliga källor, är det huvudsaken då? Eller vad?
Ja, men det är alltid så att det som vanliga historieintresserade kommer över, det är ju när det skrivs populärvetenskap. Det är kanske inte så vanligt att man letar upp konstiga artiklar på engelska och som är lite svår att läsa. Så det som pumpas ut populärvetenskapligt, det är också vad folk får till sig. Och det är ingen som har skrivit om Vendeltiden förut och tagit ett helhetsgrepp. Kent Andersson har ju varit här och pratat om Valsedas krigare, så han har ju skrivit om Vendeltid. Men inte liksom, ingen har tagit ett helhetsgrepp, det har inte funnits någonting. Vikingatid finns ju hur många standardverk som helst som man kan
ja, nästan för många.
Ja, men samtidigt så har det ju hänt så mycket inom forskningen bara de senaste 10-15 åren beträffande Vendeltid. Så den här boken hade inte kunnat skrivas för 20 år sedan, för då fanns det inte lika mycket att ta på helt enkelt.
Konturerna börjar bli tydligare.
Ja, och de är ju fantastiska.
Ja. Nej, men du, jag kanske är fel att säga att Vendeltiden inleds med Fimbulavintern, alltså det här stora...
Ja, Fimbulvintern.
Fimbulvintern.
Ja, nej, men det är precis vad den gör. Den föds ur i ett stort mörker.
Vad var Fimbulvintern?
Ja, men det är ju... Alltså Fimbulvintern är mytologisk, det är en sommar som pågår, en vinter som pågår i 3 år och det är ingen sommar emellan utan det är bara vinter, vinter, vinter. Och den är kopplad till Ragnarök, alltså gudarnas undergång i mytologin. Men det är mycket möjligt att den här tanken om fimbulvintern faktiskt kan kopplas till den vinter som uppstod efter de här vulkanutbrotten på 530- och 540-talet som gjorde att solens strålar inte nådde ner till Norden, eller jorden som vanligt. Och det ledde då till att det blev missväxt och att djuren svalt och att människorna svalt och att det sen blev en stor massdöd bland människor och djur.
Särskilt och här, i Norden då, eller?
Ja, det här finns beskrivet i antika källor, så det här var någonting som förekom. Det var snöstormar i Kina och de beskriver också hur man såg världen som genom att solen var dold bakom en hinna. Det finns det beskrivet från Medelhavsvärlden, men det verkar som att nordborna drabbades extra hårt av det här.
Mm. Men varför kan man säga att det här är ändå starten på vendeltiden då? Är det bara rent kronologiskt eller finns det något att det här kickade igång någonting? Eller?
Det är mycket som kickas igång. Arkeologerna utgår ju från stilar och hur dekorationen har sett ut. Och det finns ju en djurornamentik som börjar med en ny stil på 550-talet. Och det är därför som man har sagt att nu börjar vendeltiden. Men allting hör samman med att det är stora omvälvningar precis i klyftan mellan folkvandringstid och vendeltid. Det är väldigt mycket som händer. Till exempel gravarna, man börjar anlägga högar. Under folkvandringstid så var det ganska många olika gravtyper som förekom. Men nu börjar högarna att
det är
breda
nu vi
ut
får
sig.
Upp. Fast det är senare, va? Uppsala högar där.
Nej, Uppsala högar kommer precis efter naturkatastrofen. Så det är mycket som kickas igång. Och jag menar, eliten har ju knappast blivit drabbad av den här svälten, för kungar och drottningar svälter sällan ihjäl. Men det är ändå en stor samhällsförändring på gång, och hur man placerar gårdar och hur man fördelar att den privata äganderätten förmodligen förstärks för den här tiden. Så att det är mycket som händer. Mm.
Det är liksom ingen slump att vi nämner att en ny period börjar. Nej. När vi tittar på det efter. För att jag menar, människorna som levde då, de pratar ju inte om vendeltiden naturligtvis.
Nej, men de pratar om tiden efter den stora vintern. Det skulle jag tro att det ledde kvar länge. Och det är därför begreppet fimbulvintern finns kvar än idag.
Jag tänker hela tiden bara Game of Thrones där. The winter is coming, winter is coming.
Ja, men det var det nog så då
han, också. Det är klart att han har... Att författaren har läst,
ja, säkert.
Läst de här mytologiska historierna. Och allting. Men du, vikingatiden, som vi har konstaterat, vikingatiden är ju oerhört känd. Alltså, och jag skulle säga sannolikt det som är mest känt utanför Norden om nordisk historia, eller
alla
hur?
Alla gånger.
Det som du gör så tydligt i din bok, det är ju det här att det mesta som jag och många med mig ändå förknippar med vikingatiden, det kom före vikingatiden, som man normalt sett, man brukar väl säga att den startar 793, hur? Det är det klassiska datumet när vikingatiden startar. Vilka företeelser är det som du skulle säga kommer tidigare men som förknippas med vikingatiden?
Dels så är det här med segelskeppen. Det är någonting som man förknippar med vikingarna. Men de äldsta segelskeppen kan dateras till mitten av 700-talet. Och det är också vid samma tid som...
Så det är precis innan vikingatiden,
ja,
startar egentligen?
Ja, det är det. Och på gotländska bildstenar så börjar segelskepp dyka upp också då runt mitten av 700-talet.
Sen är och före det rodde man?
Ja, och det var nog inga problem heller eftersom det här var ett slavsamhälle. Så du hade båtar med väldigt många roddar i, så kunde du ta dig fram väldigt fort. De var ju stora och starka,
och
de här slavarna. Ja, de kunde komma väldigt långt. Det de gjorde, det var ju att de åkte över Östersjön till Baltikum. Och sen så tog de upp tributer från folken som levde där. Alltså det är en form av beskyddarverksamhet. Utan de sa så här, om inte ni ger oss slavar, dyrbarheter, så kommer vi att bränna ner era hus och gårdar. Så det var en typ av utpressning. Men sen grundade de ju också kolonier. Till exempel staden Gråbin i dagens Estland. Som var en typ av handelsplats. Men sen så fortsatte de ju ännu längre österut redan före vikingatidens början. De skandinaver tillsammans med andra folk grundade Staraja Ladoga i nordvästra Ryssland. Och sen anlades handelsrutter genom Ryssland så de kunde föra pälsverk från norr via åsnor och på kamelryggar ända ner till kasarerna som levde vid Kaspiska havet. Och därifrån kunde sen pälsverk föras vidare till araberna. Så den handelsrutten i öst, den var redan etablerad.
Vet
före
man,
vikingatidens början.
Ungefär när tror man att man etablerade den?
Ja, det är den andra halvan av 700-talet. Så det är precis före vikingatidens utbrott.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är mycket som händer precis innan vikingatiden.
Det är det som är så speciellt, därför att det är engelsmännen som har myntat begreppet vikingatid och sagt att det ska pågå mellan 793, när vikingarna anfaller det här klostret Lindisfarne i England, och att det ska sluta 1066 i slaget vid Hastings. Därför det var under den perioden som engelsmännen hade bekymmer med vikingarna, så det är de som har definierat när vikingatiden är.
Vi borde ta tillbaka vikingatiden, eller är det inte vi som ska definiera vikingatiden?
Nej, men så sa en forskare jag pratade med, att om man tittar på vad som hände kring Östersjön, så är det snarare mitten av 700-talet som är vikingatidens början, för det är då som Birka grundas. Birke är ju en vikingatida handelsplats, men den grundas mitten av 700-talet. Segelskeppen och så de här handelsrutterna österut. Så att det är väldigt mycket som faller på plats på mitten av 700-talet. Och det är många professionella arkeologer som säger att vikingatiden börjar på mitten av 700-talet. Men, därför att de andra arkeologer som säger så här, aldrig. Ett viktigt kännetecken för vikingatiden, det är ju silverskatten, att det kommer massor med islamiska mynt från öst som sen hamnar i jorden i Skandinavien. Särskilt på Gotland finns ju jättemycket silverskatter. Det kan inte finnas en vikingatid utan silverskatter. Alltså, vendeltiden har inga silverskatter. Då kan inte det innefattas av
vad hade man för rikedomar då på vendeltiden?
Alltså, mynt var superovanligt. Det var väldigt ovanligt.
Men var det ovanligt i Europa överhuvudtaget?
Nej,
den här tiden?
Det var det inte. Men just här uppe så hade vi annan valuta. Utan de sedlar eller kreditkort som vi hade, det var pälsverk i allra högsta grad. Järn och pälsverk.
Det är lite otympligt att handla kanske.
Ja, men du vet, de hade tunnor. De kunde packa ekorrskinn, tusentals ekorrskinn i en och samma tunna och skicka iväg på
handelsvärde. Så en tunna ekorrskinn, det var värt mycket pengar då?
Ja, eller? Om det var. Så att det var deras urbarhet. Sen får vi inte glömma slavar. De kunde ju liksom kidnappa slavar på räder. De kunde och sälja dem vidare, men de kunde också kidnappa och begära lösensummer. Så att jag tror vi får föreställa oss ett samhälle som, där dyrbarheter inte är i form av pengar eller kanske inte ens ädelmetall alla gånger.
Men det är, i din bok så nämner du fler. Nu har vi liksom nämnt det här med resorna. Mm. Att det kom innan och vi segelskeppen kom precis innan. Och så. Men det var även andra saker som hände.
Det mest fascinerande som vi kan titta på, tycker jag, det är om vi blickar norrut mot norra Skandinavien.
Men kan man säga, det var inte bara samer och så där då, eller?
Nej, men i norra Skandinavien så fanns det ju samer. Och de var ju experter på fångst. Och dessutom var de experter på att åka skidor och ta sig fram i snö. Och det var väldigt viktigt beträffande pälsjakten eller pälshandeln. Därför de allra finaste pälsverken, de finns ju längre norrut man kommer. Och det ska ju helst vara vinterskinn också, för det är de desto mer täta och tjocka. Så därför var det viktigt att man jagade på vintern, för då fick man de finaste pälsverken.
Och så långt norrut som möjligt.
Men det verkar ju som, man har ju också inte bara jagat bäver och iller och mård och räv och ekorre och björn och lokatt, utan också älgar och renar som dessutom, förutom skinnen då, också har horn. För det var väldigt populärt med hornhantverk, och särskilt kammar av horn var populärt att ha över hela Skandinavien.
Och då skulle det vara älghorn.
Älghorn eller renhorn eller kronhjortshorn. Men då gällde det också att man fick tillgång till mycket horn. Och då kan man inte bara ge sig ut och ta med sig en pilbåge och döda en älg lite här och där. Utan det måste ju ske systematiskt och organiserat. Och det har man kunnat se, att man har stora fångstgropssystem. Särskilt
i hela Norrland eller nej?
Ja, det förekommer på olika ställen, men särskilt i Jämtland är det utspritt. Och då är det alltså, de här fångstgroparna är ganska jobbiga att anlägga för att de är mellan 2-4 meter i diameter. Sen omkring 2-2,5 meter djupa och ibland kan de vara träfodrade. Så bara det att bygga eller gräva en sån fångstgrop tar ju tid. Och tänk dig då att du gräver flera hundra in till varandra.
Jaha, så att det är inte bara några enstaka utan det kan vara hundratals på linjen?
Ja, de ligger på rad. Och de kan vara 1-2 mil långa, de här fångstgropssystemen. Så då får du föreställa dig att det kanske varit när renen och älgen har vandrat, att man har drivit på dem och fört dem mot de här fångstgroparna. Hundar kan ha jagat dem och så har de trillat ner där. Och föreställ dig all den personal som krävs när du väl ska ta hand om hornen, om skinnet, om köttet. Allt ska ju ta sig vara. Och därför tror man att det är samer och skandinaver
som samarbetar
och tar hand om de här produkterna. Men sen ska ju det också föras på vattenvägar. Det finns ju väldigt mycket vattenvägar i norra Sverige. Älvarna är otroliga transport. Och så då kan de föra ut dem till kusten och sen först ut sen till handelsplatser.
Har du gjort någon slags uppskattning av hur många människor som måste vara involverade? Om vi tar något så här fångstsystem, du sa milslånga. Hur många människor kan vara inblandade för att bara gräva en sån grop själv? Det lär ju ta veckor.
Ja, jag har inte sett några siffror på det, men det är hundratals människor skulle jag tro.
Ja, flera hundra.
Ja.
Eller hur?
Ja, för de här grupperna måste ju underhållas också. Så det är inte bara att gräva dem. Och så ska de täckas med kvistar och grenar och sådär också.
Och det här gjordes för jakt? Eller vad säger jag, det här gjordes för handel?
Ja, utan det vet vi ju redan från uppe i norra Sverige, Dalarna och norrut, så har det hittats romerska bronsmynt. Och det är ju från romartiden, så att de har ju bedrivit handel med romarna långt före vendeltidens början. Och det vet vi också. Det fanns en historieskrivare, en bysantinsk historieskrivare som heter Jordanes. Och på mitten av 500-talet så berättar han att svearna, de bedriver handel med pälsar som de i sin tur har fått från andra folk. Så att det här är någonting som har pågått väldigt länge. Men under vendeltid, det är en forskare som heter Andreas Hennius som har skrivit en avhandling om det här. Och han menar att just något före på 400-talet redan så börjar man liksom utöka jakten och vendeltiden så exploderar det och man anlägger jättemycket nya fångstgropar. Så det tyder på att någonting är i görningen, alltså man utökar verkligen jakten.
Fortsätter det här in i vikingatiden eller tar älgen slut? Eller?
Ja, alltså han menar att fångstgroparna minskar i antal, alltså det är svårt att datera fångstgropar, men det är hans tolkning att under vikingatiden så går det ner och att det kan bero på att jakttrycket har varit för hårt på älg och ren.
Det går att se de här groparna än idag?
Ja, det är som försänkningar i marken, så de går att se.
Har du varit och tittat på något sånt?
Nej, inte än. Nej. Jag drömmer om det.
Ja.
Men sen så i och med att den här pälsandeln är så lukrativ så börjar ju skandinaver också dra sig österut och det är därför som den här handelsplatsen Staraja Ladoga i nordvästra Ryssland grundas. Det är en pälsjägarstation för att samerna finns ju där också. Så att där fortsätter det här samarbetet mellan olika folk och att just få tillgång till det återvärda pälsverken.
Mm. Det är mycket fascinerande grejer i din bok, men en som fascinerade mig, det kanske inte låter så spännande, men jag tyckte det var spännande, det var den här massiva kärtillverkningen som närmast någon slags protoindustriell verksamhet.
Ja, men det är så mycket som är liksom som fabrikstillverkning, inte bara de här med pälsjakten då.
Du kanske säger lite kort, hur tillverkade man kära på den här tiden?
Jo, då så grävde man en grop i marken som har formen av en tratt.
En stor grop?
Ja, det behöver inte vara så här jättestor om man bara ska, alltså för
husbehov.
På husbehov så är det kanske 10-15 liter som man får. Så man gräver en trattformad grop och i botten så sätter man ett kärl och sen ovanför det så lägger man väldigt kådarik tall. Och sen så täcker man alltihopa med grästuvor och sådär så att det inte ska komma in och syre. Och sen sätter man eld på det då och då droppar det ner kära i den här behållaren.
Så det ska brinna med väldigt lite syre, det är det som är, eller snarare glöda eller så?
Ja, det får inte liksom börja brinna. Nej, för då brinner ju allting upp. Ja. Så att 10-15 liter, det är till husbehov. Men runt år 700 i norra Uppland, då börjar man gräva jättestora sådana här kärgropar. Och i dem kan man tillverka 200-300 liter kära. Och det här är så fascinerande, för det här måste man ju sätta in i resten av historien. Vad ska de med så mycket kära till på 700-talet?
Ja, vad ska de med så mycket tjära till på 700-talet?
Det är ju för att impregnera båtar och segel. För det är inte bara båtarna som behöver det, det behöver även seglen. Och då tänker man så här, men vad hände med båtarna då på 700-talet? Då får man också tänka på att det kommer ju också järn från norra Sverige. Så alltså, järnframställning har ju funnits i hela Sverige, men de kunde producera ett enormt överskott i till exempel Jämtland och Tröndelag och Hälsingland och Medelpad och Gästrikland. Det är ju mycket järn som kommer därifrån. Och då, när man får större tillgång till järn, då kan man också tillverka redskap som kräver större metallåtgång. Och då man tillverkar en yxa som heter bredyxa. Och med den kan man klyva trästockarna radiellt, så man kan få tunnare plankor som man sen bygger båtar med. De blir segare och tunnare och gör så att man kan bygga snabbare och mer lätta fartyg. Så allting hör ihop där med järnframställningen som ökar. Då får man nya redskap, då kan man klyva trä på annat sätt, då kan man bygga segelskepp. Ja, men vad behöver vi då? Det behöver vi kära. Och sen ytterligare ett steg, det är ju att för att väva de här seglarna så behöver du tillgång till massor med får. Och du behöver tillgång till folk som tar hand om ullen och som sorterar ullen och som spinner tråden och som väver de här seglarna. Så det tar ju flera år att bara tillverka ett enda medelstort segel.
Men vad vi ser här är ett mer organiserat samhälle som växer fram.
Ja, det är sån kontroll på allting. Och jag blev alltså tagen med storm när jag förstod hur organiserat det är.
Hur vet man hur den politiska strukturen ser ut vid den här tiden?
Eller? Nej, man kan väl ana den, skulle jag vilja säga. Och jag tror att det fanns ju inget Sverige, Norge och Danmark. Så att jag undviker ju det största möjliga mål i boken.
När jag skulle skriva om det själv nu känner jag, är det Skandinavien?
Jo, men Skandinavien tycker jag.
Skandinaver och Skandinavien funkar.
Ja, det tycker jag. Så att vi försöker sudda bort de här gränserna. Och sen så får vi tänka oss att det är härskare av högre och lägre rang som har mindre och större väldan över folk. Och det som karaktäriserar de här härskarna, det är att de utövar sin makt på liknande sätt, oavsett om vi befinner oss i Gamla Uppsala eller om vi i Blekinge, i Vång eller Uppåkra i Skåne eller Aska i Östergötland. Alltså det de vill ha, det är pampiga residens där de kan hålla till, hallbyggnader eller salar som det hette på den tiden. Och där samlar de mäktiga män och kvinnor för att då skapa allianser. Allianser betyder allt.
Handelsnätverk. Det är ett nätverkssamhälle.
Ja, det är det. Det funkar inte utan det. Och det är också därför det kommer hit varor redan under vändeltid från jordens alla hörn. Jag menar, de var jätteintresserade av spännen och svärd och hjälmar som var prydda med röda granater. Och sådana kan framställas, eller kan man få tag på här i Sverige lokalt. Men vissa av dem kommer ända från Sri Lanka. Det är kaurisnäcke från Röda havet som hittar vägen till Skandinavien. Det är elfenbens spelpjäser från elfenben då, från Afrika naturligtvis. Så att det strömmar hit var och så sitter den här härskaren i hallen och
Men den här fantastiska buddha-figuren som finns med i din bok, men det är under vikingatiden?
Alltså det är på gränsen mellan vändeltid och vikingatid, för buddha-figuren den är tillverkad i Pakistan, i dagens Pakistan, i Swatdalen. Och man har också hittat en koptisk skopa från då Egypten och en irländsk biskopskräkla. Alla de tre föremålen hittades på Helgö, som var en sån här härskarplats. Där man har haft offerplats, hallar, man har hittat guldgubbar, alltså små bläck med små figurer på som är typiska för de här härskarplatserna.
Men man pratar inte om städer, utan man pratar om härskarplatser. Du använder en begrepp som emporium.
Ja, alltså först så har vi de här som kallas för centralplatser. De kommer
är det
först.
Typ Uppåkra då? Eller?
Ja, det är Uppåkra, det kan man säga.
Vad är en centralplats?
Det är en plats som var väldigt viktig för härskaren och befolkningen som bodde kring härskarplatsen.
Men det är liksom ingen stadsbebyggelse, det är inte trånga gator? Eller
nej, så. Det man ser där, det är till exempel, dit kom folk för att saker som var kopplat till juridik, man kunde hålla ting där. Sen var också politik, att härskaren samlade sina mäktiga män. Sen rörde det också religion. Det är kultplatser på de här härskarplatserna.
Men de är inte tillfälliga, utan de är permanenta.
Men de kan vara permanenta. Uppåkra till exempel, så finns det ju en stor bebyggelse där, och det gör det ju även i Gamla Uppsala. Så det har funnits gårdar som försörjer kungamakten, för härskarna, de behöver tillgång till till säd till exempel. De måste ju brygga öl till de här tillställningarna. De behöver grisar, de behöver mat när de ska utfodra människor eller ha i kulten. Så att man kan väl jämföra de här härskarplatserna med ett förortstorg. Att det finns försäkringskassa, systembolag och det finns en kyrka. Det är liksom ser till att alla behoven tillfredsställs. Men att det är en härskare i toppen som styr.
Nu pratar de om ett förortstorg på 70-talet här,
ja,
tror jag.
Förlåt. Ja, förlåt. Jag visar ju hur gammal jag är.
Nu finns det bara restauranger alltså.
Ja, men de här, jag tycker det är intressant med härskarna, för att jag intervjuade Mats Roslund som är professor i Lund, och då så sa han att det har ju kommit, alltså en dynasti kan ju inte finnas lika länge som Uppåkra finns ju där i typ 1000 år.
Det är flera dynastier.
Ja, och de har ju liksom inte varit någon stabil härskarmakt, utan, men det har varit så viktigt att ta kontroll över härskarplatserna, så härskarplatserna har bestått, men dynastierna kan ha kommit och gått hur som
så helst. Man kan säga att den politiska makten utgår ifrån de här härskarplatserna.
Ja, det är liksom deras forum där de kan höra. Men sen efter det så skapas det kring Nordsjön vid Engelska kanalen och uppe vid Östersjökusten, så skapas det så kallade emporier. Emporia, det är en tidig handelsplats. Arkeologerna är väldigt känsliga för det här med uttrycket städer. Det får man egentligen
städer,
inte använda.
Blir de arga alltså.
Ja, de blir arga då. Så att, men jag säger tidiga städer för att komma undan lite. Ja. Så Birke är ett...
Det låter närmast, det låter latinskt, emporium.
Ja.
Men det är latinskt.
Ja, det är latinskt. Ja.
Ja, just det.
Nej, man får inte kalla det för tidiga städer. Men det finns ju såna här tidiga städer ändå, som jag väljer att
kalla
dem.
Som man inte får kalla tidiga städer.
Som man inte får kalla det. Men vi har ju Ribe till exempel i Danmark. Och det är liksom, vi har i... Anglosaxarna har såna här tidiga städer också, och nere vid och frankerna och friserna, så att det ligger vid kusten eller en bit inåt land, så att, men ändå att man kan nå de här städerna via små vattenvägar eller att det ligger direkt vid kusten.
Mm. Men du, när började skandinavierna resa utanför Skandinavien?
Ja, under stenåldern.
Nu börjar de märkas då.
Nej, men jag tror att de märktes väldigt tidigt. Jag tror att de under bronsåldern så begav de sig ju, jag menar, hällristningar i Medelhavsområdet ser ut som hällristningar gör i Skandinavien under bronsåldern, så de har ju haft kontakt alltid, och under före vendeltiden då var ju nordborna involverade i händelser på kontinenten. De var soldater hos den romerska kejsaren, eller de plundrade när romarriket var i upplösning. Så de har alltid varit en del av Europa.
Mm. Jag hade något projekt som havererade här, men jag har köpt det här fina samlade, de isländska sagorna.
Åh, den är blott band.
Ja, det är fantastiskt. Oj, det är bra. Tyvärr så har jag mest tittat på den, inte läst så mycket, men jag har i alla fall läst några sagor där, och vad som förvånade mig när man läser dem i original så där, det är ju att de här, för de reser ju väldigt mycket, de här hjältarna, överallt och över, var de än är, de i England eller är de i Island eller var de än är, så kan de prata med alla. Är inte det konstigt?
Ja, men det, så får man ju tänka sig att de kunde ju också prata kanske andra språk, hade lärt sig det, varit uppfostrade hos någon mäktig familj som kanske bodde i England rent av.
Så det är inte samma språk, utan det är olika språk, det är bara att de kan olika språk.
Nej, men de är besläktade med varandra, så fornnordiskan och fornengelskan ligger nära varandra, så att jag föreställer mig ju att när vikingarna angrep det här klostret Lindisfarne i England och munkarna bad för sina liv på fornengelska, jag tror att vikingarna förstod vad de sa. Så vi måste ju ändå förstå att vid den tid som vi kallar vendeltid, då är ju Frankeriket kristnat, eller många är kristna i Frankeriket, eliten är det absolut. Och hos anglosaxarna så pågår missionsarbetet under 1600-talet, så att under vendeltid så blir även England kristnat. Och det är väl egentligen den stora skillnaden mellan nordborna och de som de angriper, att utomlands så har de... är det kristna samhälle med allt vad det innebär. Men om vi tänker oss lite längre bak i tiden så är de ju delaktiga i samma germanska kultur. Så de har ju samma religion. Jag menar, germanerna på kontinenten dyrkade ju Oden, och man trodde, kungarna menade att de var ättlingar till Oden.
Och det är hela liksom, ja, det som idag är i Tyskland, men även Holland. Och,
ja,
och
Langobarden i Italien, de menade ju också,
att
de
Oden?
Var, ja, de var släkt med Oden. Ja. Så det är många som hävdar det. Att de
så
var
Oden
det.
Var egentligen en ganska allmängiltig gud då i Europa?
Ja, hos germanerna så var det. Och sen har de ju exakt samma design, den här djurornamentiken som då uppstår 300-400-talet och sen sträcker sig ända in i medeltiden med djur och människor, och en människa kan ha en djurkropp. Och, alltså det är så fascinerande, den här dekoren som de har på vapen och hjälmar och på spännen. Och det är också samma sak över den germanska världen.
Och språkligt har vi redan berört, ja. Så språkligt också är ganska nära varandra.
Ja, de är nära varandra, det är besläktade språk. Och sen att de hade runor, det tänker man inte på. Liksom anglosaxarna hade ju runor som de skrev med. Och åker du till England så finns det ju ortnamn som innehåller våra nordiska gudar, men det är inte nordiska, det är germanska.
Men det var så intressant också i din bok där du skrev, när de plundrar Lindisfarne 793, så det var någon kista där,
ja.
att det även fanns runor.
Ja.
Du sa att de kunde sannolikt läsa runorna på den här kistan. Den här,
som, ja, det är ett helgon de hade som ligger begravt där, St. Cuthbert. Och på hans kista så är det jättefina ristningar där man säger Maria med Jesus barnet och apostlarna. Men sen står också namnen på de här apostlarna med latinska bokstäver. Men också under så står det med runor för att alla skulle fatta. Jag tycker det är fascinerande. Det är en sån inblick i att vi verkligen är samma kultur.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är egentligen bara det här med kristendom då som skiljer dem åt när de börjar...
Ja, men det är inte... Det är ju inte så bara.
Nej, det är ganska viktigt. Det är ganska viktigt, ja. Ja. För att det är som du säger, det är ju huvudsaken anglosaxiskt perspektiv vi har på vikingarna. Vi har ju liksom tagit till oss engelsmännens syn på vikingarna. Och då vill man ju gärna göra en stor åtskillnad mellan vikingarna och de anglosaxerna som bodde. Men ja, uppenbarligen så är det inte så stor skillnad. Då, förutom det här med religionen som naturligtvis är jätteviktig.
Ja, men jag tänker att när i slutet av 700-talet, när det här angreppet på Lindisfarne sker, då sitter en av Europas mest bildade män, Alcuin, som är i Karl den Stores hov. Han sitter och skriver brev om den här fruktansvärda attacken på klostret. Och då säger han det, titta, ni härmade ju de här hedningarna. Ni hade ju samma frisyrer som de hade. Ni försökte ju efterlikna dem och se nu vad de gör mot er. Så det visar ju också att man såg upp mot till nordborna. Och man hade haft de här fredliga förbindelserna. Man hade bedrivit handel och, jag menar, nätverket. De hade varit på varandras begravningar och bröllop och fester. De har skickat sina barn till varandra för att de skulle uppfostras hos varandra. Och så helt plötsligt... Så byter de liksom sida och blir plundrare istället för att angripa de här länderna.
Vi ska spara den frågan varför de hamnade, för det tycker jag är en av de mest intressanta sakerna.
Ja,
men vi tar det som en liten cliffhanger här. Men det finns ju den här fantastiska kungagraven vid Sutton Hoo i Sussex. Och det är nästan, de här hjälmarna därifrån dyker nästan alltid upp när man ska prata om den här tiden. Det finns väldigt fina bilder på dem också. Alltså
det är så underbart. Är man i England så måste
otroligt,
man till British Museum och se det, eller åka ut till Sutton Hoo där finns repliker av de här föremålen.
Kom en ganska bra film, men jag vet inte hur...
The Dig,
jag vet inte hur historiskt korrekt den är. Har du sett den eller?
Jag har inte sett den än, jag har inte hunnit.
Men det är en ganska fin film faktiskt.
Jag har hört alla prata om den, och den kommer ju väldigt lägligt eftersom jag skriver om Sutton Hoo i min bok. Men det som är så speciellt med den här graven i Sutton Hoo, det är att det är en båtgrav. Det är en jättelång båt, jag tror den är 27 meter lång. Och att det är
precis
typ
som vi har i Skandinavien.
Ja, fast här har vi mindre båtar. För att det som är speciellt med vendeltiden, särskilt i Uppland, det är att det finns båtgravfält, alltså där de döda ligger obrända i träbåtar. Och det finns två väldigt speciella gravfält i Uppland som heter Valsgärde och Vendel. Och det är från båtgravfältet i Vendel som grävdes ut på 1800-talet som namnet Vendeltid kommer ifrån. Men Vendeltid handlar absolut inte bara om Uppland, tvärtom, utan det är vår benämning.
Det är hela Skandinavien.
Hela Skandinavien. Mm. Och på norska heter det Merovingertid och i Danmark heter det yngre germansk järnålder. Men det är bara ett namn så att säga från, som kommer från Vendel. Men i de här båtgravarna i Uppland så ligger alltså män, det är krigare, de har vapenutrustningar, en del har fått hjälm med sig, spelpjäser, hästar, hundar, mat, köksutrustning med grytor, och de har haft med sig bolster och dyner och sådär. Och om man då tittar, då tycker man att vad är det för konstiga gravar? Vad är det för människor som anlägger sådana gravar från mitten av 500-talet ända till slutet av vikingatiden, typ slutet av 1000-talet? Konstiga de är uppe i Norden. De är inte dugg konstiga. Det finns några mäktiga furstegravar på kontinenten. Där har de inte lagt dem i båtar visserligen. Men det är liksom husgerådsföremål, det är dryckesbägare, det är hjälmar. Det är samma princip. Det är
men
så
det är, men det är Sutton Hoo, det är anglosaxisk grav. Det är inte en...
Nej, men tänk dig, var kommer anglosaxarna ifrån? Det är angler och saxare. Alltså de kommer från dagens Danmark och Tyskland. Så det här är liksom... De reser ju till England och bosätter sig där när romarna har försvunnit där på 400-talet. Jag tänker mig att den här gubben som ligger i Sutton Hoo, han ligger ju där i sin stora båt och det är en gravkammare där de la kroppen. Och sen har han fått sin hjälm med, sen har han fått svärd, han har fått med sig en sköld. Och just hjälmen och svärdet och skölden ser likadana ut som vissa av föremålen från Valsgärde och Vendel. Det tyder på att det har varit kontakter. Till exempel på ett pressbleck som sitter i hjälmen på Sutton Hoo så är det två gubbar, krigare, som har vapen i händerna och sen så har de hjälmar som avslutas med rovfåglar. Och precis likadant pressbleck har hittats i Östhögen, i Gamla Uppsala och i en av gravarna i Valsgärde. Så det är väldigt nära kontakter. Men Sutton Hoo-gubben, han har ju med sig föremål från det bysantinska riket, från Frankerriket. Jag menar, de här gravarna visar bara vilket otroligt kontaktnät de hade.
Mm, mm.
Men just att han ligger i en båt, det är väldigt speciellt.
Det är det som är, och man har inte hittat några andra sådana gravar.
Jo, det förekommer i England andra sådana båtgravar. Men just den här kopplingen också med hjälmen och skölden och svärdet. Då man tänker så här, kan det ha funnits en allians? Så att i min bok så tar jag upp Bo Gräslunds teori, han är professor i arkeologi, att det har varit kanske en sveaprinsessa som från Gamla Uppsala eller trakterna där som har gift sig med
Edvard. Man gjorde så redan vid den här tiden att man hade såna här äktenskap över för att bygga relationer.
De var spelbrickor. Tänkte Attila, han var gift med en german prinsessa.
Ja, just
så
det.
Att man gifte in flickorna i mäktiga släkter för att stärka allianserna. Så det kan ha gått till så, men det är någonting vi aldrig kommer få reda på, men det är en tanke.
Men Sutton Hoo, det är egentligen ett bevis på de nära relationerna man hade i Britannien med Norden.
Ja, men det visar ju också att den här Sutton Hoo-kungen har nära relationer med alla mäktiga ledare.
Mm. Det visar på ett väldigt brett, stort nätverk.
Ja, det gör det.
Ja. Det var en lite spännande detalj där, tyckte jag, när du berättade om de här hjälmarna, att man hade konstruerat ögat, ena ögat.
Det är,
det är bättre att du berättar än att jag gör det.
Ja, men så här var det. Att i Sutton Hoo-graven så låg det då en hjälm som är jättefin med pressbleck med figurer på. Och ögonen, de är gjorda av ögonbrynen. De är gjorda av granater. Man har tagit den här röda halvädelstenen, granat, och så har man placerat den i ett cellverk av guld. I botten på det cellverket så har en guldfolie som är räfflad. Det ser ut som våffelräfflat. Så att när du placerar den här granaten i cellverket och solen lyser på granaten så gör det här räfflade botten att det gnistrar om granaten.
Så att det liksom blir ena, men det är bara på ena ögat?
Det är bara på ena ögat. Så att när du står vid en eld eller ute i solen och det faller solljus på hjälmen så är det bara ena ögonbrynet som liksom glöder. Och vem är det som är enögd i nordisk mytologi?
Ja, det är ju Oden naturligtvis.
Ja, den enögda Oden, och det är ju krigarguden, det är ju raseriets gud. Så det är klart att en krigare vill ha en hjälm där han framställer sig själv som Oden, han leder sina trupper i strid. Men sen så är det så att i en grav i båtgrav i Valsgärde, den båtgrav som heter Valsgärde 7, där ligger det en hjälm med de här pressbläcken, med fina pressbläck med krigare på. Och samma sak där, ögonbryn av granater, och det är bara ett av ögonbrynen som lyser. Därför man har valt att inte sätta den här guldfolien i botten på dem. Det är ett medvetet val hos hantverkaren. I Sattenho och Valsgärde, det är bara ett ögonbryn som ska lysa.
Men du menar att de här hjälmarna, det var inte några så här rituella hjälmar, utan de här tror du användes i strid?
Alltså. Ja, det tror jag att de gjorde. Men jag tror också att de användes in i hallbyggnaderna. Jag kan tänka mig att de återger heroiska insatser. De här krigarna, de sitter där och dricker mjöd och de skryter. Alltså det allra, allra viktigaste för en man på den här tiden, det är att vinna sig ett rykte. Han ska vara rik och han ska vinna sig ett fint rykte. Idag är det viktigt att ta selfies och visa att åh, jag är på restaurang och jag har så trevliga vänner och jag har bakat bröd och plockat svamp idag. Då var det att hela tiden säga så här, jag var ute i krig och jag dödade den kungen och jag högg huvudet av honom och jag gjorde det och det. Det var otroligt viktigt att ha ett rykte. Och då kan jag tänka mig att de hade små skådespel i hallarna där en skald satt och sjöng sång, berättade den här hjälten.
Vi vet ju att berättar att det var väldigt utvecklat.
Ja, och Beowulf utspelar sig precis före vändeltid, och där är det väldigt viktigt att männen har ett rykte som hjältar och stridskämpar. Så att jag tror att hjälmarna kan ha använts inuti en sån här hall när man ska då ha ett skådespel, skryta om sig själv.
Vi har ju egentligen redan berört det här vad Lindisfarne 793, att det är ju då liksom engelsmännen definierar vikingatidens start, men det kan vi ju diskutera om det verkligen ska vara viking. Det har väl varit, det finns väl bevis på attacker tidigare också.
Det är första gången som man skriver ner i anglosaxisk krönika och berättar vad nordborna har ställt till med. Men redan ett par decennier tidigare så är det nordbor som slår ihjäl en fogde som kommer ner till bryggan och säger så här: ursäkta, skulle ni bara kunna gå upp till min kung här och anmäla att vad ni gör här? Då blev han ihjälslagen. Men just den här grova attacker i väst har man inte hört talas om tidigare. Men det har ju säkert pågått i öst som inte någon har skrivit ner.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Varför börjar de här vikingatågen just vid den här tiden?
Ja, det där har man diskuterat. Man har haft till exempel att det var bara den äldste sonen som ärvde gården och
det
rikedomar.
Det vet man med säkerhet att det var så.
Nej, men man har utgått från det av olika skäl. Och då måste ju lillbrorsan känna ihop en förmögenhet, för att han vill ju gifta sig och då måste han ju ha någonting att erbjuda bruden. Och de här storebrorsorna, de har flera fruar, så att det råder lite brist på kvinnor har man tänkt. Och då måste ju man ju verkligen ha en fin gåva till bruden att lämna över vid giftermålet så att hon gör ett bra kap. Så det har varit en tanke. Men en annan tanke som jag läste om i en artikel, det var fyra norska forskare som har skrivit en artikel som handlar om att hur man kan koppla vikingatidens utbrott till handelsvägar. Därför att är det någonting som var viktigt, så är det ju, som vi har pratat om, nätverkssamhället och ha bra handelsrutter och handelsförbindelser. Och de här handelsvägarna, de måste ju vara bevakade. Du kan inte transportera värdefulla varor från norra Skandinavien som pälsverk eller horn eller kanske valskinn eller späck eller Och allt det som kom från norra Skandinavien, det ska ju ut till de här handelsplatserna i Nordsjön och Östersjön. Och det finns ju pirater. Det är det som hela verksamheten går ut på den här tiden, att plundra och bli rik. Eller bedriva handel. Så du måste ha kontroll över handelsrutterna. Och Norge, det betyder ju norra vägen. Det är ju Nordvägen.
Jag lärde mig så mycket namn. Nya grejer i din bok. Det där lärde jag. Det tyckte jag var väldigt intressant. Alltså.
Ja, det har fått sitt namn uppkallat efter den här norra handelsrutten. Och då menar de här forskarna, norska forskarna, att den här, det kommer fram en starkare norsk kungamakt som placerar ut, som kanske kan placera ut mäktiga hövdingar som bevakar den här handelsrutten på ett annat sätt än tidigare. Vilket gör att plundrarna, vikingarna, de kan inte attackera de här konvojerna med handelsvaror. Därför de blir bortjagade.
Så det är egentligen ett resultat av att den politiska makten har stärkts i Norden?
Ja, så kan man säga. Ja. Och att de inte vågar sig på de här transporterna längre. Utan då blir de bortjagade. Och det kan man läsa om i de isländska sagorna. I alla fall hur Harald Hårfager jagar iväg dem. Lite senare då på
1800-talet. Hela koloniseringen av Island, det är väl egentligen folk som är trötta på den norska kungen, är det inte det?
Ja, eller det nu, har man sagt tidigare.
Ja, okay.
Ja. Men det verkar som att det som driver vikingarna att hela tiden flytta sina gränser, det är att bytet tar slut.
Alltså det går inte att plundra mer, eller vadå?
Nej, men, jo,
jaha,
men de vill
byta, alltså,
byta djuren.
Ja,
de slår ner på både djur och människor, så det är inte lätt att skilja åt. Men till exempel, de jagar ju valross. Och sen när valrossen tar slut, då måste de flytta till Island för att jaga valrossen därifrån. Och när valrossen då håller på att dö ut, eller valrossen flyttar sig vidare, då måste man åka till Grönland för att fortsätta jakten. Så att i och med att de här bytesdjuren flyttar, så måste, och det är därför som vi kanske drar till Stora Ladoga, det kanske beror på att det är brist på älg och ren. Och pälsdjur.
För jakten är en sån viktig del i de här samhällena.
Ja.
I försörjningen helt enkelt. Ja.
Så att det gäller att ha tillgång till de här varorna och plundra den ut efter dem. Och då blir de ivägjagade av härskarna helt enkelt. Och då passar de ju på. Därför att i Frankrike, som har varit så otroligt stort och mäktigt. Och jag menar, vi har samma vapenutrustning här i Norden som de har i sina gravar. När de byter vapen, då byter vi vapen. Alltså man bara följer de här frankerna uppe i Norden. Så de är väldigt, de är liksom som idoler och förebilder i Frankrike. Men sen börjar Frankrike krackelera precis när vikingatiden bryter ut till slutet av 700-talet, början av 800-talet.
Så vet man varför?
Ja, men det är ju Karl den Store, och efter hans död så ska ju riket delas upp, och Ludvig den Fromme, och det är inte ett stabilt rike längre på samma sätt som det var tidigare. Och jag menar, de här, när man läser i källorna, när man har nedtecknat hur vikingarna angriper Paris till exempel, bondebefolkningen är ju helt, de blir ju chockade, de var inte beredda på det här, för vikingarna, de har ju bedrivit handel i de här tidiga städerna uppe vid Nordsjökusten, och helt plötsligt tar de sig in via Seine och börjar angripa, och de vet inte vad de ska ta sig till, de fattar ingenting. Så att,
men det, jag måste ju säga att det är en sak som förvånar mig mest med den här perioden. Det är att de inte lyckas försvara sig.
De försöker att förhandla och dividera med vikingarna och sådär. De gör försök, men det lyckas inte.
Nej.
Förmodligen för att de är för försvagade.
Du har ägnat flera år nu och fördjupat i den här perioden och liksom tagit till dig ny forskning och lagt ett pussel här, kan man väl nästan säga. Vad är det som har fascinerat dig mest? Vad är det liksom som du tycker har varit den stora behållningen för dig när du har skrivit den här boken?
Men det är nog att se hur välsmort och välorganiserat samhället var. Annars skulle man inte kunna bedriva den här jakten, ha de här handelsplatserna, lägga ut de här handelsrutterna. Att den tid som man tidigare har trott bara varit kaos med våldsamma angrepp och plundring hit och dit, i själva verket handlar om en tid av total kontroll. Det tycker jag är intressant.
Kristina Ekerö Eriksson, aktuell med boken Vikingatidens vagga. Stort tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Mm.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.